Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Dagens predikotext är hämtat ifrån Matteus evangeliets 10:e kapitel från och med den 16:e versen. Och de heliga orden lyder så i Jesu namn. Jesus säger till sina lärjungar: se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er faders ande kommer att tala genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Innan Jesus, så som uppstånden, gav sina lärjungar det stora missionsuppdraget att gå ut i hela världen och predika evangeliet för alla folk, hade han gett dem ett mer begränsat missionsuppdrag som bara omfattade det judiska folket. Han sa till dem: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Ännu var inte tiden kommen för hedningarna, men den skulle snart komma. Det var när Jesus sände iväg sina 12 lärjungar till de judiska städerna och byarna som han sa de ord som vi just hörde i vår predikotext idag. Men orden gäller lärjungaskapet och missionsuppdraget i alla tider. Inte bara där och då. Lika mycket som orden gällde hans första lärjungar inför deras missionsuppdrag bland Israels förlorade får, lika mycket gäller orden oss som idag har att sprida evangeliet, det glada budskapet om frälsning i namnet Jesus, bland vår tids förlorade människor, vare sig de är judar, namnkristna eller rena hedningar. Det är starka och det är skrämmande ord vi hör då Jesus säger att han sänder oss som får mitt in ibland vargar. Vi som hör till Jesus vi liknas vid får flera gånger i Bibeln. Och det är ju en mycket träffande bild av vår ställning och vårt förhållande till Herren. Får inte särskilt intelligenta. Ja, i själva verket hör fåren till de mest enfaldiga djuren. De kan överhuvudtaget inte tänka. De bara vandrar rakt fram, betar av lite gräs eller något annat och bekymrar sig inte över de faror som kan tänkas finnas alldeles i närheten. De villar lätt bort sig och kan då inte finna vägen tillbaka. De är helt försvarslösa mot vargen och emot andra vilda djur. De har varken vassa tänder, starka klor eller snabbhet nog att fly. Och de kan inte klättra upp i träden för att skydda sig från vargarna. Utan herdens tillsyn och beskydd så är de utan varje möjlighet att överleva. Och så är det också med oss som hör till Kristus. Vi är oftast omedvetna om de andliga faror som omger oss. Hur djävulen själv i varje ögonblick siktar på oss med sina pilar. Hur många fallgropar det finns i världen runt omkring oss. Vi är små och svaga. Och därför är vårt enda skydd emot djävulen Jesus Kristus själv. Hos honom, den gode herden, är vi å andra sidan absolut trygga. Fullkomligt säkra. Men låter det inte vårdslöst av Jesus då han säger att han, när han sänder ut oss att vittna om honom och den frälsning som han har åstadkommit, sänder oss som får mitt ibland vargar. Kan inte ett sånt handlingssätt bara sluta på ett sätt, nämligen att vargarna kastar sig över det lilla fåret, fäller det till marken med sin tyngd, river sönder det och sänker sina vassa, starka tänder ner djupt i fårets kött. Ja, så slutar det i naturens värld när fåren lämnas utan bevakning. När de utan herdens beskydd förvillat sig bort ut i vildmarken. Om det inte är vargen som dödar dem, fastnar de i något törnsnår och kan inte ta sig loss. Eller snavar och faller ut för någon avgrund. Men Jesus sänder inte iväg oss ensamma. Han själv, som är den gode herden, kommer att beskydda oss. I den 23:e psaltarpsalmen, som ni konfirmander håller på att lära er utan till, heter det om herdens vård och beskydd. Om jag så vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Ty du är med mig. Det är det som är så tröstefullt och skänker en sån oerhörd trygghet. Jesus själv är med sitt får också i dödsskuggans dal. Med sin käpp och med sin stav vägleder han sitt får och skyddar det mot vargar, lejon och till och med drakar. Hans omvårdnad av vart och ett av sina får är som om just detta får vore det enda som han hade hand om. I sin stora missionsbefallning säger Jesus: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Betyder då det här att vi som hör till Jesus och fått hans uppdrag att vittna om honom inte kommer att råka in i några svårigheter, eftersom vi ju beskyddas av honom varje dag? Nej, det vore ju alldeles emot det som Jesus säger i vår predikotext idag. Han säger ju att vi ska utlämnas åt domstolar. Vi ska gisslas av kyrkliga myndigheter, föras inför världsliga myndigheter, förrådas av våra egna familjemedlemmar och till och med dödas. Men mitt i allt det här ska vi inte bekymra oss över hur vi ska agera eller vad vi ska säga till vårt försvar. Jesus säger att i den stund då vi ställs till svars, då kommer hans fader att tala genom oss. Men vad blev det då av Jesu beskydd om vi ändå måste förföljas och till och med ibland dödas? Även om något sånt skulle ske med oss, så gäller ändå det som Paulus skriver i Romarbrevet 8:28: för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För också döden är ju en vinning för ett Guds barn. Vi får ju då bryta upp och vara tillsammans med Jesus själv, vår frälsare, på ett mycket mer fullkomligt sätt än vad vi någonsin har fått vara med om här på jorden. Genom tron så är vi redan nu präster och konungar. Vi regerar tillsammans med Kristus, även om det ser ut som om de världsliga och kristendomsfientliga makterna kan tycka se så mycket mäktigare ut. Genom våra böner, våra förböner som vi sänder upp till Gud, så är vi med och styr och regerar hela världen. Det finns knappast någon makt som är så kraftig här i världen som de heligas böner. För våra böner stiger upp genom himlarymderna och samlas på guldfat av Guds änglar och bärs fram på Guds gyllene altare inför Gud själv. Så noga tar man det med våra böner i himmelen. Vi kanske inte upplever det så. Vi känner det kanske inte som våra böner lyfter ens ovanför våra egna tankar, vårt eget huvud. Men böner avsända i Jesu namn, de når alltid ända upp till den himmelska tronen, där den allsmäktige sitter och regerar allt som sker här i världen. Ingenting kan stoppa detta regerande. De kristnas konungavälde varar i all evighet, rakt igenom död och grav. Och efter vår död, om vi segrande har bevarat sitt tron in till slutet, kommer allt det här att bli så mycket tydligare för oss. Här fick vi ju ofta tro utan att se, men där så ska vi se allt sammans alldeles klart. Evangelisten Johannes, han fick ju när han befann sig på ön Patmos i en syn se alla de som hade avrättats för Kristi namns skull, där de befann sig hos Gud i himmelen. Det här kan ju vi vanligtvis inte se, eftersom vi har en slöja för våra ögon som gör att vi inte kan uppfatta den andliga verkligheten. Men Johannes, han fick det här uppenbarat för sig, avslöjat. Slöjan var undanryckt för honom. Han fick se verkligheten precis som den är. Och då fick han se att de som hade avrättats, bränts upp på bål eller kastats för de vilda djuren på Colosseum i Rom, ätits upp av lejon och tigrar, de vars öden andra människor bara såg meningslöshet och död hos, de människorna fick Johannes se regera tillsammans med Kristus under 1000 år. Det betyder under hela den nytestamentliga tiden som varar från Jesu lidande, död och uppståndelse till hans återkomst i härlighet på den sista dagen av världshistorien. Detta är de symboliskt uttryckt om 1000 åren. Och de som har dött i Kristus regerar med Kristus under hela denna tid. Även om de blivit avrättade, så såg Johannes deras själar i himlen, hur de regerade med sin frälsare. Därför säger Jesus i förlängningen av vår predikotext: var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna. Förföljarna kunde döda de kristnas kroppar. Det kunde de. Men Gud sände sen förföljarna till Gehenna, alltså det brinnande helvetet, där de kastades med både kropp och själ tillsammans med alla otrogna, alla de som inte velat ta emot Guds stora frälsning som han erbjuder åt var och en, syndaförlåtelsen i Jesu namn. Eftersom de kristna inte till något pris i världen ville förneka sin Herre, led de martyrdöden. Deras gudsfruktan drev ut deras människofruktan. Allt det här, det skänker ju oss som är kristna ett slags heligt och stilla lugn. Ja, en frid som övergår allt förstånd. Ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. Varken nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Men det här lugnet ska inte leda till vårdslöshet. Liksom den materiella bekymmerlösheten som Jesus manar oss till då han säger att vi inte ska bekymra oss för morgondagen, inte ska leda till lättja, så ska inte heller den absoluta tryggheten hos Jesus leda till att vi inte tänker oss för och låter bli att akta oss för våra fiender. Jesus säger åt oss som är hans lärjungar att vi ska vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Och vi ska nu undersöka vad det kan innebära att vara listig som en orm. Att vara både orm och duva på en och samma gång. Det låter som att samtidigt vara sin egen motsats. Duvan är fredlig och utan onda avsikter, medan ormen är ett listigt, bakslukt och beräknande djur. Det var ju en orm som djävulen förförde våra första föräldrar. Ormen är en farlig motståndare. Nu menar Jesus att vi ska använda oss av dessa ormens egenskaper, men inte i ont, utan i ett gott syfte. Men det är inte fråga om ett falskt eller fräckt tillvägagångssätt eller ett handlingsprogram där ändamålen tillåts helga medlen. För i Guds rike, där kan man bara vara klok på duvans sätt. Det vill säga, genom att vara oskyldig och oskyddad och inte förlita sig på mänsklig makt, list eller taktik. Men vad menas då egentligen med att vara listig som en orm? Ormen vet mycket väl när det är läge att gå till angrepp och när det är läge att fly, att dra sig undan. Framförallt handlar det därför för oss lärjungar till Jesus att veta när man ska fly och när det är dags att bekänna öppet, tydligt och klart. Om jag i det här ögonblicket, efter vi har avslutat vårt läger här, skulle sätta mig på flyget till Mekka i Saudiarabien och bege mig till Kaaba, muslimernas allra heligaste plats, och där öppet börja vittna om Jesus som världens enda frälsare, dela ut flygblad och uppmana människor att lämna sin falska tro på Mohammeds uppenbarelse och komma till Jesus och bli frälsta. Ja, då skulle det inte vara att handla som en listig orm, utan det skulle vara att skriva under sin egen dödsdom. Det här betyder inte att vi inte ska försöka få muslimer omvända. Men det finns bättre sätt att handla på än att omedelbart se till att man blir dödad. Jesus lärde sina lärjungar att i vissa situationer fly. Han säger alldeles före vår predikotext: om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. De skulle alltså inte stanna kvar, hota och förbanna, utan lämna dem som inte ville höra i fred. Och i versen alldeles efter vår text säger han: när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Apostlarna och de första kristna fick ofta fly för sina liv. Det gjorde de när möjlighet gavs. Och det var klokt. Det var att uppträda ormlikt i god mening. Men till det ormlika hör också att vara beräknande i offensiv mening. Att ta tillfällena i akt att vittna om vår frälsare. Många kristna är tyvärr alldeles för tysta, alldeles för försiktiga. Tänk er till exempel en kristen som arbetat på en arbetsplats år efter år och aldrig talat om vad hans tro handlar om, vad det är det hela går ut på. Han har flera goda vänner på arbetsplatsen, men han har inte någon enda gång berättat för någon av dem om synd, om nåd, om förtappelse och frälsning. Och så kommer sen den sista dagen, domens stora dag. Den kristne får komma till himmelen för sin frälsares Jesu Kristi skull. Men arbetskamraten går förlorad för alltid. om dessa två plötsligt kommer samman där framför den stora vita tronen och är på väg att för evigt åtskiljas åt olika håll. Då måste väl den fördömde arbetskamraten förvånat, ja anklagande, säga till sin kristne vän: visste du det här hela tiden? Kände du under alla dessa år till att jag var på väg till helvetet? Och du sa ingenting till mig. Nu råkar jag i den allra största olycka därför att du inte talade någonting till mig. Jag trodde ju att vi var vänner och du sa ingenting. Det är tyvärr så att många är alldeles för försiktiga i vittnestjänsten. Så agerar inte ormarna, utan de tar verkligen vara om möjligheter erbjuds. Och vad vi särskilt bör uppmärksamma i vår text, det är att Jesus inte bara ser faror, utan också möjligheter, stora möjligheter till vittnesbörd mitt ibland vargarna. Till och med om vi ställs inför höga makthavare, inför landshövdingar och kungar. Jesus säger att om vi hamnar i sådana situationer, då är det för att vittna inför dem och hedningarna. Mänskligt sett ser det dystert ut att dras inför rätta, men Jesus ser det som ett gyllene tillfälle. Så bör också hans sanna lärjungar se på saken. Och så utnyttjade Jesus själv sin egen ställning. Efter att ha gripits med hjälp av förräderi ställdes Jesus både inför den judiska kyrkans domstol och inför den världsliga makten i form av den romerske landshövdingen Pontius Pilatus. Jesus var bunden, svag och hjälplös, bespottad och förnedrad. Och han gjorde inte ett ögonblick bruk av den gudomliga makt som han hela tiden hade. Han kunde ju när som helst ha förintat sina motståndare. Han stod där som ett oskyddat får mitt bland vargar. Men han tog vara på tillfället och vittnade lugnt och stilla om vem han själv var och varför han hade kommit till världen. Många är de kristna som har fått plikta med sina liv för sin tro, som de inte dolde. Och så sker också idag på olika håll ute i världen. Också i vårt allt mer avkristnade land börjar det bli farligt att öppet säga vad Bibeln lär och instämma i det. Just nu hörs vargarna yla ilsket emot dem som vågar ha invändningar mot till exempel abort, dödandet av små oskyldiga människoliv när de ligger i sina mödrars magar som borde vara den säkraste platsen för dem. Eller mot homosexuell samlevnad om man säger att det strider emot Guds bud. Sådana människor vill man dra inför rätta, få dem dömda för diskriminering och satta i fängelse. Men om de kristna och deras tro kan man idag säga nästan vad som helst utan några påföljder. Det såg vi i våras då Jonas Gardell så gott han kunde använde sina talanger som komiker till att förlöjliga biblisk kristendom. Vi måste som kristna vara beredda på utstötning och utfrysning från social gemenskap och andra långt värre former av förföljelse. Listiga som ormar ska vi alltså välja de rätta tillfällena för flykt och bekännelse. Men så skulle vi som Jesu lärjungar också vara oskyldiga som duvor. En duva är ju ett fridsamt djur utan svek och beräkning. Duvan skadar ingen och saknar stridsförmågor. Den går oskyddad och öppet omkring och pickar frön på marken, oförarglig för alla. Vi ska vara oskyldiga på samma sätt som duvan. Vi ska inte håna eller smutskasta andra, vara oförskämda mot dem. Vi ska till och med älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. För så vill Jesus att vi ska vara duvlika. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. För Jesu Kristi skull. Amen.